Det här är TechBrief svarar.
Denna vecka om prenumerationer och om vi orkar med fler abonnemang egentligen.
Vi har fått en fråga.
Hej podden, jag tillbringade julledigheten med att rensa bland mina prenumerationer och hittade åtminstone 2 stycken som jag inte hade en aning om att jag fortfarande hade. Och ytterligare några som jag insåg att jag kanske nyttjat 3 gånger det senaste året. Abonnemang kändes ju som en dröm när de kom, men nu är min fråga, har det inte gått för långt? Kommer vi börja styckköpa igen? Hälsningar, Mia. Ja, vad säger ni?
Jag kan börja med att säga att jag känner igen mig ändå rätt mycket i frågeställarens problem.
Du har börjat styckköpa?
Eller? Nej, men snarare att jag har... Ja, men ibland så slås man bara av otroligt många olika typer av prenumerationer man har. Jag har i alla fall... Men dels liksom usual suspects, alltså streamingtjänster och sådär. Och lite liksom alltså tidningsprenumerationer eller så. Men också olika Patreon-prenumerationer, olika betalda nyhetsbrev, det är ju musiktjänster liksom. Och bara så många olika så här matappar eller det finns liksom en outsynlig ström.
Hur ofta kollar ni igenom detta? Hur ofta liksom reflekterar ni aktivt över vad ni betalar för på månadsbasis då?
Jag försöker ju att liksom lura systemet på lite olika sätt så att jag inte ska behöva hålla koll hela tiden. Alltså jobba mycket med att, det gjorde jag bara häromdagen, teckna en subscription och sen direkt då unsubscribe. Så att man får det man behöver, i det här fallet behövde jag då ett antal recept via en recepttjänst. Då kunde jag ju bara använda den och printscreena de recept jag ville ha.
Smart.
Och sen så behövde jag inte ha det mer. Så att, eller så har jag haft, jag har en del olika så här Gmail-adresser som jag har använt för att då signa upp mig på provperioder och avsluta dem direkt, för att man då behöver ju olika mailadresser om man redan har gjort det tidigare på den här tjänsten. Så att jag försökte jobba runt det här.
Jobba runt är ju en generös beskrivning av vad du håller på med. Jag tror det här är någon slags bedrägeri på konsumentnivå i det närmaste. Jag jobbar med olika Gmail-adresser.
Det gäller att vara smart.
Försöker jobba runt det. Snällt sett.
Nej, men den aspekten som jag tycker känns så fel är att du skulle kunna få så mycket bättre deals om du bara höll på och sa upp hela tiden.
Och gjorde som jag, helt enkelt.
Ja, men jag borde göra som Sofia. Men jag bara tänker, det var ju faktiskt för jobbets räkning som jag skaffade en Bloomberg-prenumeration. Och sen när det hade gått ett år så var det så här, så vill du förnya, eller då skulle det förnyas då för, så det skulle kosta $300. Och då så sa jag, nej, det vill jag inte. Och då var jag direkt, ja, nu kan du få förnya för $200. Så borde man ju göra med alla sina abonnemang. Ja. Typ hota och säga upp. Det känns som att man får en bättre deal direkt.
Det finns ju en tjänst som försöker göra den här typen av grejer. Liksom att försöka få företagen att då belöna lojalitet istället. Att man ska slippa att säga upp dem hela tiden. Men det här har visat sig verkar som åtminstone väldigt svårt att få företagen att gå med på det. Det här är ju, så fort du säger jag vill säga upp, då är du en förlorad kund och sen fick man tillbaka dem istället för att försöka jobba för att behålla dem på något vis. Men det här klart är ju en konsekvens av den prenumerationsekonomin som frågeställaren är inne på, att allting är en prenumeration och man tänker inte nödvändigtvis, Sofia undantaget, på varje enskild transaktion som görs, utan de bara liksom ligger och rullar i bakgrunden.
Det låter som du har ett antal som ligger och tickar.
Alltså, jag kompenserar för allt som Sofia fuskat bort. Det har jag betalat liksom oavsiktligt. Jag tror att jag har allt möjligt som rullar.
Vad är det mest onödiga?
Nej, jag kan säga det mest orimliga är att jag måste prenumerera på min egen bil för en app som har med min bil. Den ingick tydligen då när jag fick bilen från början. Och sen efter ett visst tag så slutade den ingå, jag vet inte hur det här pågick. Och då för att jag ska kunna liksom då låsa upp min bil och se vad den är, lite så olika. Det är inte så att jag måste ha det, men det var någonting som jag nu har vant mig vid över flera år. Så plötsligt så var jag tvungen att betala för att kunna komma åt min egen bil. Vilket det kändes liksom så här, det här är för mycket. Ett enormt kapitalinköp från början. Och även detta måste jag nu ha en prenumeration för.
Men du har likväl?
Ja, exakt. Ja, och det var motvilligt, ska jag säga. Men det gjorde jag ändå. Men det är ett exempel då på det här. Jag tycker det här sätter ju fingret på ett fenomen som är starkt. Man måste prenumerera på sin egen bil. Det är orimligt.
Mitt värsta är nog våra katters halsband med GPS på det, så vi kan se vart de är någonstans. Jag tror att det är 39 kronor i månaden eller något.
Ja, det är också orimligt.
Jag stör mig mest på de här alltså när man behöver betala för mer lagringsutrymme och sånt. Att helt plötsligt så var liksom min, alltså jag har ju också privat Outlook då, mail. Helt plötsligt var liksom lagringsutrymmet fullt, och då är det så här, ja, men det är inte rimligt att gå in och rensa den mängden. Det finns inte heller någon enkel funktion riktigt för att
undra varför.
Ja, det är ju oerhört jobbigt. Så då var jag så här, men då får jag väl betala 20 spänn i månaden då för extra utrymme. Och det är ju en jätteliten utgift, men det är ändå väldigt irriterande. För det är någonting det är lite, tror jag, samma känsla som din bil. Att så här, men jag har haft den här mailen i 10 plus år liksom. Och nu helt plötsligt så måste jag betala för det här utrymmet. Men sen tycker jag att en grej som är rätt användbar är ju i alla fall att alltså, om du har en iPhone så kan du ändå se, ha en rätt bra överblick över vilka abonnemang som är kopplat till ditt Apple-ID under liksom prenumerationer och så. Där, och det kan ju också vara viktigt att hålla koll på, för apropå det som du berättade om så här med årsprenumeration och så. Jag skulle vandra i somras, tecknade en prenumeration på appen Alltrails för att hitta olika vandringsleder i området. En jätte, liksom, bra användning, bra app. Och sen så insåg jag då att men det finns ju bara årsprenumeration här. Och det insåg jag då en vecka för sent. Och jag skulle ju använda den här appen under begränsad tid. Men då kan man ju också gå in och ganska lätt ångra köp inom 2 veckor.
Aha, jag tänkte du skulle istället vandra mer. Vandra 51 veckor där, men du hittar ett annat sätt runt detta.
Ja, så det är ju också ett hack. Att det är väldigt lätt att... alltså för att den här distansköpslagen är det, tror jag. Den gäller ju även då för att liksom ångerrätten gäller. Så att det är också väldigt lätt att få igenom.
Vi ska väl påminna oss varför vi har hamnat i en prenumerationsekonomi också. Streamingtjänster är ju en sak. Det är ju mer på mediekvoten, så som en dagstidning eller någonting annat. Det kommer nya saker hela tiden, och det finns kanske en mer naturlighet i det. Men om man tänker på mjukvara då, eller e-post eller den typen av saker, så är det ju att man tidigare köpte en dyr programvara och sen så ägde man den. Och sen så kanske man köpte mindre uppgraderingar över tid. Man köpte liksom den uppdaterade versionen, men då behöver du inte köpa om allting från början. Mm. Om första mjukvaran kostade 1 000 kronor kanske uppdateringen kostar 150 eller någonting sånt. Så var det ju innan vi hamnade i den här prenumerationsekonomin. Det är ju lätt att romantisera det nu, men det är klart att här pågår ju saker och ting som man får lite i alla fall, kanske inte hela tiden, men då mailutrymmet är ju, det är ju större varje månad. Hade du köpt det från början kanske det inte hade varit så. Hade det varit bättre att gå tillbaka till det? Finns det en backlash även här att vänta att folk kommer sälja mjukvara som är one and done? Ingen prenumeration överhuvudtaget, och kommer det bli en trend just för att folk är så less på de här 20-30 kronorna som rullar månadsvis i oändligheten?
Ja, men låt 1000 blommor blomma. Alltså jag skulle vilja ha både och. Jag bara tänkte på streaming och film så här, att jag har ju ett antal abonnemang på streamingtjänster, och då kan jag kolla på de filmerna som är där, men några filmer som jag verkligen gillar, de har jag köpt på SF Anytime och betalat 150 kronor för den filmen, och då kommer jag alltid kunna se Sagan om ringen Extended Edition liksom. Den kommer förhoppningsvis aldrig försvinna.
Ja, men precis. Jag tror att det kan drivas dels av en trötthet, men också, ja, nu är det ju streamingtjänster igen då som blir ett exempel, men just när man inte, alltså man tittar på produktens utformning eller tjänstens utformning, att när den förändras och du inte vet att du fortfarande kommer ha tillgång till samma innehåll som du hade från början, då blir man ju mindre benägen att fortsätta betala för det. Tänker jag. Så det kan ju driva det. Det finns ju också vissa aktörer som har försökt liksom skapa en tjänst för det här problemet. Jag tänker på, i Sverige finns det ju Sesame, heter de väl, som har just kopplat till medier då, att man ska kunna styckköpa artiklar och sådär, att det ska vara som ett liksom, pressbyrån. Tänker man väl.
Gå in och köpa ett digitalt lösnummer.
Ja, men exakt. Jag vet inte riktigt hur det har gått, men det har väl inte slagit på bred front.
Man kan ju förstå från bolagens perspektiv att det här kanske inte är något man vill ha. Jag bara tänker på mitt absolut värsta jobb som jag någonsin haft. Kanske jag har tid och en liten utläggning om. Sån här som går runt på stan och ska få folk att ge pengar till välgörenhet.
Det har jag också gjort.
Ja, 2 dagar stod jag ut.
Jag stod ut i 3 veckor.
Ja, det är imponerande. ja, men då så sa de i alla fall här liksom första dagen att ja, men historiskt så har man ju velat ha liksom engångsdonationer, kan du ge liksom 100 kronor? Och det går ju liksom inte att bygga en verksamhet kring det. Då var det Rädda Barnen som handlade om att så här, ska man ha anställda, ska man ha liksom en stor verksamhet, då måste man ju ha en långsiktighet. Man vet att man kommer få in pengar. Man kan inte ha att vissa månader får vi in dubbelt så mycket och sen hälften så mycket nästa månad. Liksom. Och det kan man ju förstå för det här bolagens perspektiv också, att man vill ha...
Ja, förutsägbarheten hyfsat... blir ju svår.
Mm.
Det här, alltså just prenumerationer ökade ju också mycket under pandemin. Alltså jag tänker att det fanns, då, dels så var det ju att man spenderade mycket tid hemma. Så att dels mediekonsumtion och sådär förändrades under den perioden, men sen också vissa tjänster som var liksom svårare att faktiskt komma ut och göra då. Att det fanns en lucka för att ha saker på prenumeration. Och det har väl rullats tillbaka en del, men just liksom, tröttheten. Alltså jag tänker att det kommer ändå att förändras om man får mer svart på vitt. Så här mycket pengar lägger du faktiskt på en mängd olika prenumerationer.
Här finns ju säkert, här finns ju en lucka som är att bara tydliggöra det ännu mer. Hur mycket pengar som faktiskt rullar ut. Om man hade fått en bättre idé av det, så tror jag att det hade nog stoppat en hel del saker som bara ligger och rullar. Som kanske är okej. Men de är inte tillräckliga då. Eller då visst, de har bara rullat. De var användbara när jag skulle vandra, men inte de kommande 51 veckorna efteråt. Och så vidare. Så det är därför liksom affärsmodellen är så bra också. Sen jag tycker att det finns möjligtvis en backlash att hämta i vissa nischer. Jag tänker på spel. Henning, du är ju en spelman, men det här har ju varit en jätteomvändning från att vara styckeköpsprodukter historiskt till att bli en mer av en live-tjänst. Någonting som du pågår, du spelar tillsammans med andra, du spelar på server, det sker event och grejer. Mm. Det är ju en förändring av hela produkten för att kunna motivera en prenumeration. Så du kan inte bara prenumerera på ett produkt som du fick på en DVD och sen så var den samma. Det var liksom orimligt. Så hela spelprodukten har ju förändrats. Kan man tänka sig att det finns en mottrend till det i då vissa områden, exempelvis då spel, att det blir så här, nej men det här, vi säljer spelet på, det här är inte en prenumeration. Och det är det som är vår selling point.
Ja, men jag tror det, spelvärlden är ganska känslig för corporate bullshit. Liksom. Man är ganska trött på sådana nya grejer som när, nu kan jag inte göra det här för bullshit, jag bara menar att det finns en diskussion i spelvärlden, men liksom Microsoft bakar ihop jättemånga olika spel till Xbox Game Pass och så ska man betala varje månad för det här Xbox Game Pass och ha de olika spelen, men jag vill bara ha ett av de här spelen kanske som jag spelar jättemycket, ja men då går inte det. Det är ju folk ganska trötta på.
Men där kan man ju tänka sig att det, också, det påverkar utformningen av produkten. Så hade det ju inte nödvändigtvis betalt. Vissa produkter är ju ganska bra som de är och de har åldrats ganska bra också, så man behöver ju inte nödvändigtvis ha nya uppdateringar till, inte i varje kategori behöver man ju inte ha det hela tiden, för den är liksom ett bra spel kan ju vara ett bra spel hur länge som helst eller, och jag tänker bara så här vanlig medieform, om du läser e-böcker exempelvis, då betalar du faktiskt, men en bra bok är ju en bra bok, boken kommer inte vara annorlunda, produkten har inte ändrats, affärsmodellen har bara ändrats i det fallet. Hade du köpt boken en gång för sig 250 spänn inbundet, så hade du ägt den i resten av livet, medan här måste du då liksom betala 99 kronor eller något motsvarande varje månad för att kunna ha tillgång till precis samma sak hela tiden. Så att i vissa fall så ändras ju hela produkten och i andra fall är det mer nästan en orimlig hyra som du betalar för att ha tillgång till någonting som du egentligen hade kunnat löst mycket, mycket lättare.
Ja, men själva användningen måste ju motivera att man upprätthåller användandet. Alltså där är väl Spotify ett ganska bra. Alltså att man har en så också pass stor del av marknaden och har ett utbud som är så pass stort att det täcker så oerhört många liksom, preferenser. Att det är någonting som man upprätthåller och kanske konsumerar mycket eller poddar eller sådär. Att det är ju inte jättemånga tjänster egentligen som har alltså den typen av, att man har den typen av behov, tänker jag.
Jag tror också i Spotify-fallet så att försöka sälja in till en ny generation att nej men du kommer, numera kommer du inte ha tillgång till de här låtarna, utan du köper bara de som du vill ha. Och om du vill lyssna på något annat, då får du köpa till den där och då, om den eventuellt finns. Det är ju inte en jättebra pitch. Om man är van, alltså, jag kommer ju från CD-skivvärlden, liksom. Det är klart, från därifrån till Spotify var otroligt gå andra hållet är ju inte nödvändigtvis en jättebra upplevelse, att man är van vid att kunna söka vilken låt som helst, vid vilket tillfälle som helst, på vilken plats som helst, kunna lyssna på den inom under 5 sekunder. Så är du där till att här, nej men nu ska jag gå och köpa den låten, då vet jag inte precis, blir det som din spelgrej, jag vet inte hur många gånger jag vill lyssna på den här nödvändigtvis och så vidare. Även upplevelsen har ju blivit annorlunda. Det är musik tror jag kanske har gått.
Sen är väl frågan var smärtgränsen går där också. Alltså, det har man ju sett på Spotify att man har kontinuerligt höjt priserna.
Ja.
Ju, och nu har de ju släppt ljudböcker och så vidare. Man får ju vissa typer av nya funktioner. Men var går den smärtgränsen? Så här, att, ja, du har, det finns väl vissa ljudnördar som då älskar att ha bättre ljud och kanske att man vill betala mer för det.
Mm.
Men för den genomsnittliga personen med ett abonnemang, det är ju också en någonting som man behöver tänka på. Liksom. Mm. Var går smärtgränsen för prishöjningar?
De finns ju, såklart. Smärtgränsen finns helt klart i varje kategori.
Och det här är också en skillnad på, alltså, i musik var det någon som sa, så vill man ju lyssna ganska mycket på samma musik om och om igen.
Mm.
Film, du vill ju inte se samma film om igen.
Förutom det är Sagan om ringen, ungefär. Extended version. Då,
en gång om året max kanske. Men ja, det är ju rätt stora skillnader och olika affärsmodeller kanske funkar olika bra på olika ställen. Men nu känns det som att alla har kört väldigt mycket på abonnemangsspåret. Kanske att det finns en öppning för mer styckköp.
Mm. Det kallas ju för subscription fatigue. Det känns som frågeställaren har subscription fatigue. Man är less på detta. Då måste man tro att det finns alternativ till detta. Kommer vi under det här året att se fler som positionerar sig med att det här, att försöka sälja sin produkt genom att säga jag har inte en prenumeration. Snarare än att det är en prenumeration och det kostar bara 9 kronor de första 30. Att man använder precis motsatt argumentation. Det kostar 500 kronor men sen behöver du aldrig betala mig igen.
Det känns ju piggare och fräschare i alla fall att göra på det sättet.
Jag tror att vi kanske inte riktigt är där än, men vi kommer nog se fler som hoppar runt med olika abonnemang och trixar lite mer i Sofia-stil.
Om du har en fråga till podden så får du jättegärna mejla till techbrief@svd.se och vi blir extra glada om du skickar frågan som en ljudfil.
Du har lyssnat på Tech Brief svarar från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey, Sofia Sinclair och Henning Eklund. Vår producent är Tove Leffler. Vår vignett skrivs av Stefan Storm och vår ansvariga utgivare är Lisa Irenius. Vi hörs igen på torsdag för ett nytt vanligt avsnitt.